Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
God middag.
Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Det plockar fram ett vanligt måttband.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Hej, kom igen då! Vi är uppe! Hela vägen!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag tappar precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Tommy Soran Gemi är.
Över att ha hjälpt till.
Hög energinivå i studion. Mats Egerholm är här.
Han är här.
Vad jag vet, åtminstone 3 knäckebröd och banan i kroppen.
Det är ungefär där.
Marcus Leifby, 3 knäckebröd också i magen.
Kebabrulle.
Och kebabrulle ovanpå det. Bredvid den ligger den så upprätt. Kebabrullen ligger och trycker mot andra kammaren så i hjärtat. Där och. Det är bra. Jag har druckit åtminstone 8 koppar kaffe. Stora uppgifter, underbara timmar framför oss. Det första friidrotts-VM någonsin går av stapeln i Helsingfors. Mm. Finlands svar på Stockholm. Mats, är det fred, frid och fröjd i världen 1983?
Nej, det är allt annat än de 3 begreppen. Kalla kriget är kyligare än det kanske varit sedan Kubakrisen 1962. Och för att rekapitulera detta kanske vi måste vandra lite tillbaka i tiden.
Jajamän.
Från 1983. Vi tar oss tillbaka 10 år tillbaka i tiden och den första oljekrisen 1973. När då alltså Israel anfölls av ett arabisk samarbetsorganisation kan man kalla det. Men med Egypten och Syrien i spetsen.
Mm.
Detta resulterade då i kriget Yom Kippur.
Just det.
1973. Höll på i cirka 3 veckor, men Israel behövde ju stöd från västmakterna, framförallt USA. Oljeproducerande länderna vill ju straffa de västmakterna för att de stödde Israel i den här konflikten. Och skruvade åt oljekranarna helt enkelt. Rejält ska vi säga också.
Tills man får ta. Så att om man ska få upp den så måste man, som det är på en syltburk, man lägger en disktrasa så man får bättre grepp och man ska vrida tillbaks.
Ungefär så ska jag säga, för priset
är det så jävla
höjdes alltså 300% från $4 per fat till $12 per fat. Och detta var ju beroende på att man fram tills nu, tidigare hade det varit gängse att oljebolag och staten där oljan utvanns delade 50%.
Aha.
Ofta är ju de här västägda oljebolagen då.
Och,
men nu ville man då ta bort detta också.
Okay.
Framförallt många nationer som ville nationalisera oljekällorna och oljeutvinningen.
Mm.
Ta hem pengarna för det svarta guldet.
Det svarta guldet, ja. Mm. Vilka är de stora oljeproducerande länderna som inte ligger i Mellanöstern? USA har väl ändå haft en hyfsad oljeproduktion där?
Venezuela. Nigeria, Ryssland.
Mm. Ja, Norge.
Norge, fast icke att förglömma.
Norge kanske inte har så jävla mycket, eller?
Kanske inte. Kanada just 73 inte. Eller?
Nej, just det, då har de inte ens det, fast det är väl då i krokarna.
Ja,
ja, det är väl där de börjar någonstans. Mm. Men i alla fall
champagneolja säger de ibland när de hittar sån riktigt god olja, norrmännen. Det var någon sån riktigt pigg,
ännu
blond.
Rikare. Vi blir ännu rikare, ännu mer pengar in i oljebörsen.
Och det var ju något sån riktigt sjukt inslag på Rapport någon dag. Det var riktigt tunga dagar i Sverige och så var det ett sånt inslag som stod en sån svinfräsch. Och med fräsch menar jag liksom inte snygg utan ren och nyduschad sån oljerepresentant från Norge som berättade om den här nya oljan de hade fått tag på där uppe på Nordkalotten. Så kallade de det för champagneolja och så ren oljan. Man kunde bara ta upp den och så köra en Volkswagen-buss 3000 mil utan att behandla skiten någonting. Men det hade de inte kommit igång med än. Och nu stryper de och då går priset upp.
Då går priset upp dramatiskt alltså. Och detta pågår ju under tiden. Vi ska ju också nämna att 1973 är ju det år när amerikanska sista striden för banden lämnar Vietnam.
Just det.
Så att USA går ju in i någon form av regression här. Det är ökade vänstersympatier i amerikanska mått mätt i USA.
Mm.
Och det är problem med ekonomin helt enkelt. Får inte ihop det här riktigt. Och kriget naturligtvis i Vietnam sätter sina spår. De söker ju nedrustning med Sovjetunionen i form av SALT 1-avtal och SALT 2-avtal. Vi kommer in på dem lite senare. 1979 är det i alla fall dags för oljekris nummer 2.
Åh helvete.
Mitt år.
Då är det ju då pågår ju den iranska revolutionen för fullt.
Ja visst var det, ja. Stort nederlag för...
Stort nederlag för USA naturligtvis och shahen då, den USA-stödde shahen av Iran som lämnar Iran tidigt 79 och sen tar ju då Ayatollah Khomeini över från sin exil i Frankrike.
Mm.
Men nu är det då Saudiarabierna som är väldigt, väldigt på med att fortfarande höja oljepriserna.
Ah.
Framförallt då för att det är shia-muslimskt samarbete här mellan Ayatollah Khomeini och Saudiarabien mot då sunni-muslimerna, de andra. Men det här resulterar då också i kraftiga ekonomiska bakslag igen då för USA. Vi har ju varit inne på det tidigare, men när vi diskuterade Miracle on Ice exempelvis, hur det var långa bensinköer alltså, och bensinransonering med mera. Det är ju tuffa tider. Mm. I Sverige installerade sig, eller försågs för varenda oljeeldat hem med träglasfönster och tilläggsisolering.
Just det.
Nu jävla skulle det inte läcka någonting längre.
Nej.
Däremot var det svårt att sluta elda olja.
Nej, det är det jag tänker. Det är så det slår mot Sverige då. Inte så mycket kanske biltrafiken, utan det är uppvärmningen som blir kostsam för
villaägarna,
så att säga.
Ja, jag tror också att de gjorde någonting med, eller jag vet att de gjorde någonting med oktanet också, att de gjorde sämre bensin, du vet, de blandade ut det mer, du vet, det sänkte till 93 oktan och du vet, sådana där grejer för att folk skulle ha råd att köra helt enkelt.
Är det någon som kör 98 oktanet? Har ni någon som har åkt i en bil överhuvudtaget?
Ja, jag hade en gammal bil ett tag, den mådde mycket bättre av 98 oktan.
Vad var det för bil?
En gammal engelsk sportbil.
Jaha. Den var det bättre av 98 oktan.
Och man fyllde på bly också, är den härligt. Oljepriserna fördubblades alltså, bränsleköerna ringlade långa, inflationen sköt i höjden. Det är ju global energikris 1979 och det är stagflation i USA. Det är inte bra. Då gör Västtyskland det förbjudna. Energislukande förbundsrepubliken, NATOs kanske främste representant i Västeuropa. Där det alltså ska placeras in Pershing 2-robotar och det är NATOs skydd mot östblocket i stort sett ju. Det är bara där som väst och öst möts på den europeiska kontinenten, förutom högst upp i norr med Norge och Finland. De riktar blickarna österut mot Sovjetunionen. Köper också sovjetisk olja.
Och där inleds det samarbete som ju var kontroversiellt nu under Ukraina.
Jag skulle tippa att det samarbetet inleds där och kanske aldrig avslutas riktigt heller. Vi har ju en lång tradition här. Det är ju tyskarna som ligger bakom Lenins maktövertagande i ryska revolutionen. Så det finns någon slags långsiktigt tillbakagånget samarbete här mellan. Men nu riktar man i alla fall blicken österut, köper olja. USA riktigt, riktigt bittra över detta naturligtvis. De är plågade av stagflation och andra ekonomiska problem. De bödjar, eller vad kan man säga? Hur heter det då?
Ja, det går helt säkert att börjar.
Alltså Norge att skeppa olja in till kontinenten också, inte bara hem till fastlandet.
Nej.
Utan vi måste kunna förse Västeuropa med olja.
Ja.
Om det är så att Sovjetunionen på något sätt tror att USA är slaget här, eller vad det är. Vi ska inte glömma de 52 amerikanerna som är tagna gisslan här, eller 72, eller 79 i Iran.
Just det.
Gisslankrisen som löses först 81, 444 dagar senare.
Just det.
Så USA är ju pressade. Västtyskland köpte olja av Sovjet. Sovjetunionen missläser dem, eller läser de USA fel här. För nu bestämmer ju de sig då alltså för att skydda den kommunistiska regimen i Kabul som hotas av Mujahedin, alltså den afghanska gerillan.
Just det.
Det tar kontroll över landet och 1979 december går man alltså in med full kraft i Afghanistan. Med det sagt så ska vi också komma tillbaka till det vi var inne på tidigare. Sovjetunionen, det kanske var lättare att utvinna olja än att få spannmålen att växa. För man måste ju importera spannmål ofattbara mängder här under 1979 som bekant från USA. Alltså sådana stora mängder så det rubbar börsen.
Mm.
Så att de har alltså problem att föra sin befolkning i Sovjetunionen. Men bestämmer sig ändå via höken Andropov, KGB-chefen, att fullskaligt gå in med militär kraft i Afghanistan.
Polen har det riktigt tufft här under de här åren.
Polen har det enormt tufft under de här åren. De får alltså inga fler krediter från väst. De måste alltså ransonera matvaror och andra konsumtionsvaror. De har alltså mer eller mindre ingenting att komma med. Och alltså då uppfattas av västvärlden och bankerna i väst som ju förser Östeuropa med den attraktiva hårdvalutan så kallade. Men solidaritet, alltså den dåliga ekonomin, mer eller mindre bankrutt alltså i Polen. Solidaritet, strejk på Leninvarvet i Gdansk med Lech Wałęsa i spetsen. De löser den här konflikten, solidaritet tillåts, men det kommer också nu en militärjunta till makten i form av general Jaruzelski och hans kamrater. De stoppar växande demonstrationer. Det blir ju så, när sådana här avtal kommer till så är det lätt att det blir lite ringar på vattnet. De här demonstrationerna stoppas ju hårdfört alltså av militär. Det införs undantagstillstånd alltså, alltså militära lagar i Polen. Och pågår det här alltså till december 82 hävs de. Men det är vattenkanoner ute på gatorna. Det är massfängslingar av demonstranter. Och allt detta alltså utan Warszawapakt hjälp. Ska säga. Alltså, det här får Polen klara själva. Det går väl så där. Man måste väl ändå säga typ att de ekonomiska bekymren sätter ju sina tydliga spår här och det är ju en stat i förfall. Ja. Nu är det bara 7 år kvar innan det är dags, innan det faller.
Man säger att Polen går i bankrutt, kan man säga det.
Ja.
Ändå Argentina gick i bankrutt här för några år sedan också.
Ja.
Men länder går i.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Bankrott, men så bara ändå.
Men ändå verkar de kunna fortsätta. Det är det jag inte riktigt förstår heller. För att mena personlig konkurs på betyder ju att man inte har några pengar helt enkelt.
Nej.
Och jag vet inte riktigt var de får de här pengarna.
Man kan ju inte heller lägga ner som att man så här, lägger ner ett bolag. Tror man. Nej. Kan ju inte bara lägga ner ett land. Med.
Men det, nästa år det uppenbarligen gjorde de ju det. För 7 år senare la de nästan ner länderna.
1 miljon invånare.
Ja, men det är märkligt.
Men efteråt, de här är ju på ruinens brand hela tiden. Så jag menar, när muren faller 1989 så är det ju extrema ekonomiska problem. Så jag menar, de är ju nästan, då läggs de ju nästan ner.
Ja.
De finns ju bara på pappret.
Hur dåligt har polackerna vid tiden? Om du arbetar på Leningvarvet genom att skrapa rost där, eller vad fan du gör, någon torrdocka kanske. Man kan ju tänka sig att de också kunde ha protesterat mot arbetsförhållanden och för arbetstidsförkortning och så här, men de har lite annat att stå. Men hur har de det?
Jag har faktiskt träffat en kvinna som har ett byggbolag här i Sverige nu, hon och hennes man. De har hjälpt oss att snickra lite hemma. Hon var roddare för juniorlandslaget i Polen på 70-talet. Kanske tidigt 80-tal. Och hon har alltså beskrivit för mig hur det var som en dröm att åka till Östtyskland.
Mm-hmm.
För där fanns det jäklar i mig grejer. Där var det inte lika torftigt och tråkigt som i Polen.
Åh, helvete.
Östtyskland var drömvärd för polackerna.
Och det var ju också piss, för de hörde också på att gå i bakgrunden här i krokarna.
Ja, då, för Östtyskland är ju också ett land i misär här som sagt. De, 1982 är det dags för dem att mer eller mindre gå i bojkott. Alltså,
bankrutt,
ja. Förlåt. De västbankerna, det hade införts en kreditbojkott från västerländerna.
Aha.
Initierad av Reagan här också.
Vi lånar inte ut mer stålar.
Vi skeppar inga mer saker till öst. Det får vara stopp med de här svarta affärerna som DDR höll på med och skicka vapen i Iran. Alltså men de blir någon slags sluss för de här. Utan vi måste stoppa detta. Det pågår ju alltså. USA är ju absolut inte glada på Iran fortfarande. Nej. De har ju sin gisslan där. USA är ju starka i början på 80-talet alltså. Ja. Och dundra på här. Alltså tvinga då världen till att införa något slags kreditbojkott mot öst. Bankrutt verkade oundviklig för DDR 82, men krisen löses alltså kortvarigt 83, strax före världsmästerskapen i Helsingfors. Med hjälp av Stasis hemliga kommersiella avdelningen, KOKO kallad, Kommersielle Koordinierung, som samarbetar med delstaten Bayern och deras premiärminister Franz Josef Strauss. De lyckas nu få till stånd krediter från västbanker på 1 miljard D-mark. Detta mot lättnader i resetillstånd för DDR-invånare och så, va? Som de ger blanka fan i, ska sägas mer eller mindre, öst. Som tycker att det där är väl ingenting att hålla på med. De börjar ju sälja politiska fångar och sånt också till väst.
Otroligt politiskt spel ändå som pågår. Man så här dealar på den nivån. Så att
men nu är det ju
här alltså, får ni 1 miljon i krediter i tyska i D-mark. Men då ska det finnas inresemöjligheter och sådär. Det är på en annan nivå.
Men det är ju alltså, det är Östeuropa och Sovjetunionen har ju, om inte dödlig cancer. Ja. Så i alla fall är det ju ett extremt svårt blödande magsår nu i början på 80-talet.
Ja.
Som kanske snart, och kommer snart, resultera i dödlig cancer.
Ja. Och hemorrojd.
Det går ju lite igen. Alltså det är nästan så att du hade kunnat prata om exakt samma saker som du pratade om idag med moderna stater, moderna krig och bara byta ut vissa Sovjet mot Ryssland och Afghanistan mot Ukraina och oljekris och energikris igen och så vidare och så vidare. Ja. Det är mycket som är så likt.
Visst faktiskt. Är det exakt likadant skulle jag säga.
Då undrar ni, vad fan har det här att göra med att folk ska kasta spjut i Helsingfors 83? Jo.
Kent Ellebrink bland annat.
Kent Ellebrink som bär fanan för Sverige under invigningen. Vi återkommer till den. Jo, därför att i detta, du sa det Mats till mig här nu, inferno av kriser i världen. Den krisen påverkar ju även den olympiska rörelsen. Beslutet till att man ska dra igång detta världsmästerskap då, för det är ju det första som hålls någonsin i Helsingfors 83. Det beslutet tas i Puerto Rico 76 och då har man ju haft ett av de sämsta OSen ju, om man säger då 72 var ju den stora katastrofen i med terrorangreppen i München, men sen 76 har ju varit en sån ekonomisk dunderförlust som det tog 30 år för staden Montreal att återhämta sig från. Och det var bojkotter 76 redan. 80 har det bojkottats av av jänkarna i Sovjet. Vi vet ju inte det nu, där vi står 83, men att det ska bli bojkotter även 84 då i Los Angeles. Men ur
det
denna,
har det på känn.
Man anar någonstans att öst- och västblocket inte ska komma överens redan till nästa år. Då har ju man bestämt sig för att fan, vi kanske ska ha då en annan typ av friidrottstävling. Varför inte ett VM? Det finns ju inom andra sporter. Och därmed föds idén om att man ska ha ett VM i friidrott alltså. Och då blir det Helsingfors och Finland. Vet vi varför?
Ja, vi kan väl säga så här i världen, att friidrott är och har alltid varit olympiska spelens skarpaste spets.
Ja.
Den största och mest populära. Sen så tror jag inte nog att IAAF, då benämnt som International Amateur Athletics Federation, 1976 anar att allt detta som skulle komma, och det är bojkotter i Moskva och det är bojkotter i Los Angeles och det är oljekriser, och det kunde de ju inte veta. Men fram till 1976 och 83 då kan vi väl säga, så hade ju olympiska mästare även titulerats världsmästare. Ja. Det fanns kontinentmästerskap och det fanns OS. Men fram tills nu 83 då hade då alla olympiska mästare i friidrott även varit världsmästare.
Just det.
Från 1930-talet och framåt. Men nu ska de alltså få friidrotten få egna världsmästare i eget VM. Och 83 blir ju väldigt intressant där, för det är ju klämt mellan två olympiska bojkottande eldar. Mm. Ja. I form av Moskva 1980 och licens 1984.
Det kan man ju inte veta 76, att det ska bojkottas två OS 80-84. Men det faller ju sig, det blir väldigt bra för dem. För annars hade vi inte korat några mästare alls. Nej. Förutom i något märkligt inomhus-EM någonstans.
Nej, så det träffar ju väldigt rätt.
Det är till och med svenskar har chans att vinna guld.
Ja, precis.
Det träffar väldigt rätt och uppenbarligen så uppfattas ju friidrotts-VM och världsmästerskap överlag som mindre politiskt laddad också än OS.
Ja.
För till finska huvudstaden reser alla tävlande från alla kontinenter. Och det är nu alltså som för första gången sedan 76 nu då som världen får se alla världens friidrottare mästerskapstävla mot varandra.
Ja, men alltså det är en enorm samling länder. Det är världsrekord i antalet samlade länder. Alltså aldrig tidigare har lika många länder varit samlade på ett och samma ställe. Alltså FN är inte lika stort. Det kommer 161 länder till Helsingfors 83. Jag tror att jag vet inte hur många var det med FN då, men kanske något 150 någonting. Så det har aldrig varit så många. Det närmaste man kommer, det är en havsrättskonferens i New York 82. Men inte ens då var det 161 länder. Så det är världsrekord i antalet samlade länder.
Och varför kommer det då till Helsingfors? Jo, där tror jag det finns lite olika svar på den frågan. Jag tror att det är så här, med intakt stadion då från OS i Helsingfors 52.
Byggdes redan till OS 40.
Ja, men renoverades och stod klar för olympiska spelen 52, ja.
Ja.
Intakt stadion, löparlegendarer som kan nämnas Paavo Nurmi med 9 OS-guld. Lasse Wehrén då som precis har vunnit dubbla OS-guld 72 i München. Just när massaken var för övrigt då. Och det här andra bojkottande OS-et, framförallt då från Afrika 1976.
Ja.
Då stod nog neutrala Finland sätter situationstecken och dess huvudstad högt i kurs som VM-premiärvärd. Mm. Helsingfors var heller inte obekant i andra internationella sammanhang här nu, ska vi veta.
Mm.
1969 inleddes nedrustningssamtalen i de här kärnvapenbegränsade SALT 1 och SALT 2-avtalen mellan USA och Sovjetunionen. Helsingfors var också huvudort för Europeiska samarbets- och säkerhetskonferensen 1975, alltså året före de tilldelas det här mästerskapet.
Det är lite så evenemangsstaden Helsingfors.
Och den här säkerhetskonferensen då, där avtal slöt som fortsatt ökad avspänning samt större frihet, förbättrade mänskligheter för folk bakom järnridån.
Uh-huh.
Så att det är ett land och en stad som jag tror ändå står högt i kurs och ligger mellan blocken på ett bra sätt. Men jag tror alltså den absolut viktigaste och springande punkten, trots det vi har sagt här, det är att friidrotts-VM ska tv-sändas.
Yeah.
Och Finland har alltid producerat friidrotten för OS.
Är det sant?
Finns TV har alltid producerat friidrotten. De vet
bra gräv
hur det ska göras. Och jag tror att friidrotten känner att om när vi nu ska ha det här mästerskapet och det ska tv-sändas över hela världen, då måste tittare känna igen sig. Det här måste vara som det alltid har sett ut. Det ska inte vara annorlunda. Det ska inte vara särskilt nytänkande. Så där tror jag faktiskt egentligen är den absolut viktigaste punkten till varför Helsingfors är värd för de första världsmästerskapen.
Men alla OS har inte gått till Finland och det har ändå kunnat gå och produceras av finsk TV så att säga. Det talar ju lite mot den tesen. Man hade kunnat ta det i Stuttgart, så hade finnarna kunnat åka dit och producera till det.
Ja, men det kanske är enklare, du vet. Det är resurser på plats och folk slipper resa. Och då kan man välja så kan man nog göra det. Ah, så okay. Jag vet inte, men jag håller med dig.
Fan, att, finsk tv-produktion.
Ja, så jävla gött att tänka sig att det finns någon på Yle som har lika hög status i friidrottssammanhang som Georgi och Karyorgius hade ett tag. För han var ju ett jävla snille när det kom till att producera friidrott. Och det måste väl vara Yle då, antar jag.
Det är Yle,
det finns inte så mycket annat till.
Primo Nebbiolo, girig, listig och hal. Jag kommer inte ihåg vad det är, något mer han är.
Despotisk, girig, listig och hal.
Despotisk, är det Ken Olofsson som beskriver honom så?
Ja, ska vi börja bara lite snabbt med det inslaget i Sportspegeln när Primo Nebbiolo 1999 har gått ut tiden. Och det är på oss nästan lite glatt. Mikael Leining och så. Han är död!
God kväll. I 20 år var han den internationella friidrottens mäktige ledare. Från 1992 tillhörde han den internationella olympiska kommittén. Primo Nebbiolo är död.
Ja, alltså ser man honom och hör honom så är det liksom, det är en knuten näve. Alltså, Jakob Hård har gått fram och gjort high five med Ken Olofsson bak någonstans där när det är dödsbeskedet.
Ken Olofsson är ganska hård också i sin dom.
Primo Nebbiolo var en av idrottsvärldens mäktigaste ledare och kanske den ledande när det gällde att symbolisera den positionens attribut. Despotisk, girig, listig och hal i maktens myglande korridor där han alltid själv omgav sig med den största lyxen. Sina granskare avskydde han. 76 år gammal avled i natt Primo Nebbiolo. Han kommer att minnas och möjligen uppskattas för att han gjort den internationella friidrotten förmögen. Han var älskad av få. Och mest saknas han av dem som behövde honom.
Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com. Alltså patreon.com. Och så söker ni efter snett inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt. Och sen så, när ni gjort det, så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare, den som du alltså lyssnar i nu förmodligen, så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt, så är det bara att du hör av dig till oss antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns, eller också kan du mejla till mig på emil.p.eriksson@gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.